Ett perfekt litet embryo var vad vi såg på skärmen i operationsrummet för några veckor sedan. Vi var så fyllda av hopp när vi lämnade kliniken, så efter insättningen åkte vi till IKEA och köpte en mjukiselefant. När vi kom hem placerade vi elefanten i det tomma barnrummet. Ett barnrum som kommer stå tomt en stund till, för det perfekta lilla embryot fick tyvärr inte stanna kvar. Men sen kom ännu en gång.
Avsnitt 162 av podden Jag vill ha barn, och idag med mig i studion Michelle och Sissi. Hej!
Hej! Kul att vara här.
Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Hur mår ni?
Jo, det är ju upp och ner liksom, men idag är det rätt bra.
Det är en bra dag idag.
Ja.
Är det för att ni har fått komma och åka till Stockholm?
Ja, kanske det faktiskt, komma bort från vardagen.
Det är väl alltid kul att göra något annat.
För nytillkomna lyssnare så kan vi berätta att ni var ju här i sista avsnittet inför sommaren, avsnitt 154, i slutet på maj. De flesta av våra lyssnare känner ju er via ert helt grymma Instagramkonto. 100 kvadratmeter kärlek.
Mm. Mm.
Om ni inte har koll på det så check it out.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men jag tänkte att vi ändå skulle presentera er. Så Sissi, kan inte du berätta för lyssnarna, vem är Michelle?
Mm. Michelle är en 32-årig, det är väldigt viktigt. Hon fyller år på nyårsafton. Hon är 32 år. Tjej som är väldigt härlig, glad. Men glad på livet liksom. Ja.
Vad gör hon?
Just nu så pluggar hon och jobbar på ett lager där hon inte vill vara. Men
du, sist tyvärr hade du ju precis pluggat klart. Och nu pluggar du något mer.
Ja. Jag bestämde mig för att göra klart min kandidat i beteendevetenskap.
Ah,
så jag gör det lite på sidan om.
Kul. Mm. Men finns det något mer om Michelle som vi inte känner till som du skulle tycka var kul att dela med oss?
Ja, hon är en liten rutinisse. Hon gillar att städa på torsdagar och klippa naglarna på torsdagar. Och lite sådana saker. Söndagar så vill hon helst ta det lugnt.
Rutinnisse? Mm. Alltså jag håller ju på att gå från att vara en rutinvägrare till att älska rutiner. Så jag kanske kan få bli en rutinnisse också.
Mm. Ja, jag har ju mina bästa tips.
Jag klipper inte naglarna på en bestämd dag, men det kanske jag ska börja med. Men du, är du stolt över att vara en rutinnissa?
Ja, men jag tycker om mina rutiner. Jag mår bra av dem.
Ja. Michelle, om du ska berätta för lyssnarna vem Sissi är.
Sissi är 33 år. Hon är väldigt smart, genuin, omtänksam. Och väldigt duktig på våra sociala medier.
Mm.
Och är väl kanske inte på det stället hon vill i livet. Men jag tror att hon kommer att komma dit snart. Och lyckas utmärkt.
Vad är det för ställe hon vill vara på då?
Samtalsterapeut. Egen mottagning.
När ska ni flytta till Stockholm då? Ja,
du.
När vi har råd med ett lantställe i skärgården.
Ja, eller bo innanför tullarna.
Sissi, hur ska du bli samtalterapeut, har du tänkt?
Ja, jag börjar med att göra klart min kandidatexamen som jag har via högskolan i psykologi. Och sen är tanken att gå en utbildning till samtalsterapeut. Men jag har inte valt utbildningen.
All right. Gud, vad spännande. Mm. Jag tänker att jag ska försöka dra eran barnlängtanresa. Först så gjorde ni en privat insemination i Danmark för att ni orkade inte vänta i kön.
Mm.
Och sen kom ni ändå fram i kön och har gjort två inseminationer via regionen. Och så gjorde ni en IVF. Där det blev en första insättning på dag 5. Och så blev det ett embryo till frysen.
Mm.
Och det var där vi träffades sist här i podden. Mm. Och då hade ni bestämt att ni skulle ta en paus över sommaren.
Mm.
Och så hade ni lite olika idéer om vad ni skulle göra på sommaren.
Ja, det vart inget av dem.
Nej.
Blev det inte? Berätta, hur har sommaren varit och vad blev det?
Det vart en väldigt lugn sommar. Alltså vi hade ju tänkt att ta en roadtrip i Sverige. Men det vart inte, jag vet inte varför. Jo, jag mådde ganska dåligt i somras. Nästan så att jag kände att jag höll på att gå in i väggen och ville bli sjukskriven. Men så jag försökte genom sjukvården och de var inte helt med på noterna att jag skulle få en sjukskrivning, så jag var tvungen att sjukskriva mig själv. För nu fick man ju varit borta i 3 veckor på grund av corona, så jag fick utnyttja det. Och sen ta semester och sen sjukskriva mig igen. Så att det vart liksom inte så mycket, dels för att pengarna vart ju färre.
Mm.
Och sen att mitt mående inte var helt okej.
Mm.
Mår du bättre nu?
Nu mår jag bättre. Det gör jag. Jag tror att det var helt nödvändigt för mig att ha den sommaren och den ledighet som jag gav mig själv.
Bra.
Mm.
Vad har hänt sedan dess då med behandlingarna?
Ja, planen var ju att vi skulle sätta in flingan.
Mm. Älskar flingan.
Ja, flingan.
I augusti.
Vårt lilla 6-dagars embryo var det då som var nedfryst.
Mm.
Var det i augusti?
Mm, det var i slutet av augusti.
Mm. Så vi planerade för det och tog så här ägglossningstester och såg fram emot, eftersom att vi hade hoppats väldigt mycket på den här lilla flingan.
Jättehoppfulla.
Och efter den här sommarpausen som också gjorde att jag mådde bättre, så kändes det ändå hoppfullt att få börja hösten med att fortsätta processen.
Mm.
Men
det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss.
Mm.
Så den dagen vi skulle sätta in, så vi trodde ju att vi skulle komma dit och det blev en insättning. Men på väg till sjukhuset så ringer de och säger att flingan inte klarade upptinningen.
Ja, och det var så himla märkligt allting. För att dels har man ju varit nervös för att det finns en liten chans till att den inte klarar upptinning. Men så är det också att tiden hade gått så långt att vi hade hunnit åka hemifrån. Mm. Och det var ungefär 40 minuter kvar innan återföringen.
Knappt 40 minuter kvar.
Och då får jag ett samtal, för det är jag som kör bil och vi är på E4an. Och jag får ett samtal från ett 011-nummer som jag vet direkt är RMC då.
Mm. I Linköping.
Ja.
Mm.
Och då säger jag bara till Michelle så här, nej, det är inte sant. Men så svarar jag, för jag tänker att man har ju ändå något slags hopp kvar att det inte ska handla om att det inte har gått bra. Men så hinner hon väl bara säga tyvärr någonting. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Men, och då blir det helt svart för mig. För att jag börjar nästan gråta nu. Men jag börjar gråta och jag får panik. Och du förstår väl vad som händer vid sidan om. Och jag kör ju fortfarande bil ganska fort. Så att jag får åka in i vägrenen. För att jag börjar skaka. Och jag bara känner att det vart en sån chock för mig. Så jag kör in och jag kastar väl telefonen på dig.
Mm.
Och känner bara att jag kan inte prata. Och jag skriker bara så här. Ja, men jag skriker av förtvivlan. För att det var inte alls. Nu börjar jag gråta. Men det var inte alls vad jag hade förväntat mig.
Mm. Nej, det var inte så dagen skulle se ut.
Speciellt inte när det var 40 minuter. För att jag vet att klockan 13 vi skulle göra det. Och klockan 11.30 tror jag att jag känner så här. Men nu har de inte ringt och sagt någonting, så att nu måste allt se bra ut. Så jag hade ju slappnat av.
Du hade redan varit i den tanken. Liksom.
Ja, jag var ändå beredd, för jag hade vaknat med en känsla av att det kändes som att vi inte skulle åka till Linköping. Det kändes för overkligt att vi skulle åka till Linköping.
Mm.
Det var som att jag kände på mig att någonting inte stod rätt till.
Någonting var fel.
Ja. Mm. Men så att jag kastar telefonen på dig och allt jag skriker är att jag vill prata med Sara, och det är min terapeut. Jag bara, du måste ringa Sara, och jag skriker. Alltså, för det är nästan som att ett barn dör, fast det känns konstigt att jämföra så, men det är någonting som dör. Det är ju hopp och drömmar och allt det som man har byggt upp sedan april-maj.
Mm.
Bara försvann.
Mm.
Och det var så himla. Jag hade en väldigt stark reaktion och jag
Men det är väldigt många känslor på en och samma gång som släpper även.
Ja, och vi har pratat om det efteråt. Jag har tänkt på det mycket efteråt, varför jag fick en så stark reaktion. Mm. Och jag tror inte att det handlar om att jag inte visste att det var möjligt att flingan kunde dö, om man kan säga så, rent dramatiskt.
Det får man.
Utan jag tror att det är mer på sättet de hanterade det.
Mm.
Jag kände att de kastade det ansiktet på mig och frågade inte om jag körde bil. Det gjorde de efter de hade liksom gett beskedet. Det var väldigt dåligt skött faktiskt.
Dåligt hanterat.
Mm.
Jag hade önskat att de hade ringt innan. Och sagt att det kanske, det ser inte helt bra ut. Det kan finnas en chans att de inte klarar det.
Mm.
Eller att de säger när vi kommer dit. Där vi har stödet och jag inte kör bil. Det är ju livsfarligt.
Mm. Har ni fått möjlighet att prata med dem om det?
Vi åkte ju dit efteråt.
Mm. Vi åkte dit och fick våran tid för att prata om vad som hade hänt.
Så vi åkte dit, alltså vi fortsatte liksom åka till Linköping.
Mm.
Det tar ungefär 40 minuter för oss.
Alltså jag menar, det ni säger nu, har ni fått möjlighet att säga det till dem?
Nej.
Ja, alltså det var så himla krystad situation eftersom att läkaren satt där som också hade ringt.
Mm. Och så sa väl hon att det är svårt att veta, ska man ringa innan de kommer eller under resan så att man kan vända om, eller ska vi ta det sen på plats?
Det var som att hon förstod att det var lite för sent påtänkt kanske att ringa.
Men det känns som att hon kanske tänkte själv att oj, det här varit inte så bra att jag ringde mitt i.
Hennes argument var att de vill inte ge upp hoppet för tidigt för att det kan, embryot kan ta sig, för att det var något att det skulle expandera på något speciellt sätt och det hade det inte gjort, men ibland kan de bli bra typ, men det vart det inte.
Mm. Flingan.
Ja, många drömmar som dog med den den dagen.
Hur hämtade ni er från detta?
Du ringde ju. Eller du mejlade min terapeut.
Mm.
Eller våran terapeut. Vi går i parterapi hos henne också.
Mm.
Hon fixade en tid jättefort så att jag kunde komma dit.
Dagen nästan efter.
Direkt. Nej, det samma dag var det. Jag åkte direkt från Linköping.
Ja, just det.
Så samma dag då hade hon så här kokat kaffe och gjort en tid för mig. Och så satt vi och pratade om det. Och efter det så mådde i alla fall jag. Jag behövde prata av mig om vad det var jag kände.
Mm.
Det är viktigt för mig. Du vet ju inte hur du...
Nej, men du fick ju en väldigt stark reaktion. Mm. Och det fick ju inte jag på det sättet. Så jag kände inte att jag behövde en terapeut för det. Mm. Men det var tråkigt och man blev ledsen. Men vi bestämde ju samma dag att nej, men nu blickar vi framåt för nästa gång. Så vi planerade ju redan för nummer två. När vi var där. Ja. Att vi skulle dra
igång
igen. Vårt
sista landstingsfinansierade försök. Då frågade ju läkaren oss om vi ville sätta igång. Och då var ju jag väldigt såhär, ja det ska vi ska sätta igång på en gång. Alltså, jag ville bara fortsätta. För nu var vi så inställda. Liksom,
ja, för vi hade redan tagit en lång paus. Och du ville inte pausa ännu mer.
Nej.
Så det var också det ni gjorde?
Mm.
Drog igång en till IVF?
Ja, typ veckan därpå.
Mm.
Så började vi med sprutorna. Jag fick en lite högre dos än sist. För att de ville se om jag svarade bättre på det. Och det gick ju bra liksom att ta själva sprutorna så. Det var ju bara att jag reagerade lite starkare på dosen än vad jag gjorde innan. Jag blev svullen, jag fick ont. Inte jätteont, men jag fick liksom så att jag hade värk och så. Jag kom inte riktigt, alltså det är så himla konstigt. Man glömmer så fort, det här är inte ens länge sedan. Men så här, det kommer jag inte ihåg hur vi... Men det gick väl bra?
Nej, men det gick bra. Det var mer av tabletterna du blev...
Ja. Och sen på själva ultraljuden så såg de i fler äggblåsor än sist. För sist såg de bara 3-5, vilket var väldigt så här, ja, det var inte heller jättekul att ha de få, även om det kan vara bra ändå. Men nu såg de 14 äggblåsor. Då hade vi ju ganska höga förväntningar.
Hoppet åkte upp igen.
Ja, det trodde vi liksom inte.
Upp i taket.
Ja, verkligen. Så det kändes så här konstigt på något sätt att helt vara på botten till att hoppa upp på toppen så där fort liksom.
Mm.
Men ändå skönt och fint på något sätt att det funkar så.
Mm.
Att man tänker att nu kommer jag aldrig ha hopp igen. Och sen får man det veckan därpå.
Kan ju till och med gå timmen därpå beroende på vad som händer.
Ja.
Okej, och sen kom ni till äggplock.
Mm. Mm.
Och det var ju, det kändes mycket bättre, eller säger jag känner, som inte gick igenom så mycket. Men, nej, men det var väldigt skönt den gången, för att det känns som att det var jättebra personal på plats och det känns som att de tog sig tid den här gången. Så själva runt omkring var jättebra.
Mm.
Och äggplocket gick bra.
Ja, jo, jag fick ju ont och sådär, men ja, det gick ju.
Ja, men det var en barnmorska.
Det var väldigt bra personal runt omkring. Liksom.
Det var väldigt bra personal.
Och vi fick ut lika många ägg som sist.
Nio var det,
nio stycken. Och då ringde de ju dagen efter och berättade hur många som har blivit befruktade. Och det var sex stycken som sist också. Och då får de ju odlas vidare till blastocyster.
Och så planeras det då för insättning på dag fem.
Ja, exakt.
Och hur gick det sen då?
Det var jättefint, för nu hade de liksom fixat någon ny
teknologi.
Ja, de hade kopplat en skärm till liksom mikroskopet hos embryologerna. Så vi fick se vårt embryo, och det fick vi inte förra gången. Och det var så himla häftigt, för att
det vart väldigt verkligt.
Och det var så vackert. Alltså det var verkligen så här, det där är ett liv. Och bara så häftigt att se. Det var så himla verkligt liksom, att den där ska in i min kropp och kanske bli någonting. Det var så himla konstig känsla, samtidigt som det var så himla vackert. Det var vackert och magiskt på något sätt. Inte hur man ska förklara det annars. Så det var jättefint att få sätta in det. Och väldigt hoppfullt. Alltså då var vi väldigt hoppfulla.
Ja.
Att det kändes som att nej, men nu händer det här. Nu det kom igår den här gången. Och det var den känslan hade vi några dagar. Liksom.
Och sen kom beskedet hur många som hade gått till frysen.
Ja. Beskedet skulle egentligen komma via brev, men jag är en person som inte kan vänta. Jag tänker inte vänta på ett brev när de vet hur många som har gått.
Jag tycker det är så konstigt det där med brev också.
Och brevet skulle även ta 2-3 veckor.
Ja, jag frågade liksom på hur lång tid tar det? 2-3 veckor, och jag bara ursäkta, va? Och de bara stod och tittade på mig som att det var helt normalt. Jag bara, nej men alltså ni vet ju liksom dagen efter hur många som har klarat sig. Hur kan det ta så här lång tid? Nej, så jag ringde faktiskt dem. Jag gav dem ett par dagar, för jag tänkte att ja, jag får ha lite tålamod. Och sen sa jag till Michelle, nu ringer jag. Och så hörde jag, eller först svarade sköterskan, och då sa hon, ja, men jag vet inte, jag måste gå och kolla med embryologerna. Och så tog det jättemånga timmar, och jag bara, vadå kolla med embryologerna? Jag vet ju vart det här labbet ligger, det ligger ju liksom så här några steg därifrån. Men det tog några timmar. Och sen så... Jag hade ju sagt till dig innan, jag bara, nej, jag tror inte att någon har klarat sig till frysen. Och du var väl lite mer hoppfull, fast ändå lite så här, men nej, det kommer inte vara någon som har klarat sig. Och så, men så hade man ändå hopp när sköterskan
ringde.
Hoppet
om en i alla fall.
Ja, men bara en kan få klara sig. Men då sa hon att nej, tyvärr så var ingen av kvalitet att frysas ner.
Så av de sex befruktade så blev det bara en som gick till insättning.
Ja.
Och inget till frysen.
Nej, och det var lite tråkigt.
Det där hoppfulla gick ner lite.
Ja, det gjorde det. Nu, för det var så himla, det hänger så mycket på det här, tänkte jag då. För att
det var vårt sista landstingsförsök, så vi hade så mycket hopp på det.
Att vi skulle slippa liksom vända oss privat och alla pengar och men allt praktiskt. Och bara byta klinik och hålla på. Det bara kändes så här jobbigt och överväldigande på något sätt. Även om det kanske inte är jättesvårt, så känslomässigt så var det bara överväldigande att tänka på alla de sakerna.
Såklart.
Ja, nej, mensen kom ju igen.
Så nu innan var det ju... ni hann testa?
Ja.
Mm.
Den kommer alltid innan man får testa.
Fan vad orättvist.
Ja, det suger faktiskt. Så det var ju, vad blir det, 5:e gången då på 1 år. Det är ju inte så mycket egentligen, men det känns ju, varje gång känns det ju så otroligt stort. Liksom.
Ni har ändå gjort en privat insemination och alla era landstingsförsök. Det är ändå, det är ändå många försök. Liksom.
Ja.
Det är det.
Och så hur snabbt kom ni till ett steg att hur ska vi gå vidare nu?
Ganska snabbt.
Men vi visste ju hela tiden att vi kommer vända oss privat ifall det här inte går.
Så vi var ju beredda på det. Och jag hade ju känt några dagar innan att det här har inte tagit sig. Jag vet att folk kan säga så här, nej men det, den här mensvärken kan ju vara att du är gravid. Men jag känner ändå att jag känner min kropp. Och kände att så här, nej men det har inte tagit sig. Så jag var ganska, jag har alltid under de här 5 gångerna liksom vetat att nej, det har inte gått den här gången, så jag har liksom sörjt innan själva test eller mensen, så att jag blir inte jätteledsen när mensen kommer, för jag är så beredd på det.
Mm.
Jag hoppas att jag en dag kommer ha så jävla fel.
Jag tänkte precis, jag satt med det, men jag ska inte säga det nu, men jag hoppas att hon blir motbevisad.
Ja, det är enda gången jag vill ha fel.
Men för mig så var det solklart så här i efterhand att jag inte var gravid någon av gångerna, och solklart att jag var det när jag var det.
Mm.
Så att det är jätte olika ju.
Ja, det är ju det.
Okej, så hur visste ni hur ni skulle gå vidare privat?
Alltså, ja, hur visste vi det? Ja, vi hade ju kollat på några kliniker som vi visste att, nej men vi har några stycken som vi tänker att det här är dit vi vänder oss.
Mm.
Och så var det mer så här, okej, men ska vi ta ett lån till det här? Ska vi sälja bilen till det här så vi har pengarna?
Ja, vi diskuterade det väldigt mycket fram och tillbaka hur vi skulle få fram pengarna.
Mm. Så snabbt som möjligt.
Ja. Från en bank typ.
Nej, ska vi.
Nej, men så vi diskuterade mycket kring det, och samtidigt så skrev våra följare mycket till oss. De är väldigt ledsna för oss. De följer ju oss
slaviskt.
Verkligen i toppar och dalar.
Mm.
Och de blir ju kanske inte lika ledsna, men nästan lika ledsna som vi när det inte funkar. För de väldigt hoppas ju också. Väldigt engagerade följare. Vi är så glada för dem. Och det var jättemånga som skrev att, men ska ni inte starta en insamling? Ska ni inte starta en insamling? Mm. Och först var vi väldigt så här,
väldigt emot idén, för att så här, ah, nej men vi ska väl inte be folk om pengar. Det är liksom våran grej att ta hand om. Men så var det så många som skrev, och då tänkte vi, kan man göra det här?
Ja, och ska framförallt, vi? Ja, men precis. Och framförallt handlar det också om vår kultur på något sätt. Mm-hmm. Man får inte göra det här.
Tigga är inget man gör.
Nej, liksom. Nej, det är fult att be om pengar.
Mm. Verkligen. Så att man är så himla påverkad av den synen på hur det är.
Mm.
Men vi diskuterade det mycket hemma.
Mm.
Just det här med att våga be om hjälp. Mm. Och våga framförallt ta emot hjälp när den erbjuds. För att den erbjuds verkligen av så många.
Mm.
Det var liksom en efter en som skrev.
Mm.
Och då bestämde vi oss.
Vad var det som gjorde det avgörandet?
Nej, men lite så här, ska man vara för stolt för att ta emot pengar när det faktiskt gäller någonting så stort och fint?
Mm.
Ja, alltså det var ju det vi kom fram till, att låta folk hjälpa och ge. Alltså det är också fint på något sätt att våga göra det.
Mm.
För att tacka nej till den hjälpen är ju också att ta ifrån dem den möjligheten.
Mm.
Så det var så vi resonerade.
Mm.
Ja, vi gjorde ett inlägg.
Vad hade ni då för tanke om hur mycket pengar som skulle komma in?
Nej, alltså.
Ni måste ju ändå ha pratat om det.
Ja, gud ja. Det är ju ändå en insamling.
Jag hade lite så här, 50 000 kanske vi kan få in.
Ja, men vi tänkte väl ungefär ett IVF-försök. Tänkte vi, alltså knappt att det skulle täcka, men att det skulle bli som en insats liksom.
Mm.
Vi tänkte att det var möjligt, för vi har ändå så pass många följare som är engagerade och så pass många som skrev till oss.
Mm. Tänkte ni så här, om så här många personer ger så här mycket, så blir det.
Liksom. Ja, absolut.
Hade, så hade jag tänkt.
Ja. Hade alla våra cirka 8000 följare gett 10 kronor var, så är det ju liksom 80 000.
Ja.
Så det är klart att vi tänkte så.
Mm.
Sen vet man ju att det är absolut inte alla som bidrar. Så att det kunde vi inte heller tänka. Men vi tänkte ungefär 40-50 tusen där. Att det kunde vara möjligt. Men ändå lite så här, det är lite drömtänkande.
Mm.
Vågar man hoppas pirrigt på så ändå. Mycket?
Ja, och så vad hade ni, använde ni något av era Swish-nummer? Mm.
Ja, jag kopplade det till liksom ett tomt konto som fick heta IVF-kontot.
Ja,
så att man så verkligen kunde ha koll.
Liksom. Ja, smart.
Mm, det var jättebra att vi gjorde det. Så här i efterhand.
Okej, och så publicerade ni och det så var började så rulla in typ.
Ja, det var så helt galet.
Gå så nu. Ja.
Vi hade ju skrivit ihop en text och vi hade gjort ett inlägg. Och sen så skulle vi publicera det, och vi satt vid matbordet.
Och tveka. Ska vi? Ska
du tvekade mest. Jag hade typ bestämt mig. Jag bara, nej men nu jäklar, nu kör vi.
Mm.
Alltså det får ju bära eller brista.
Ja.
Varenda krona räknas liksom.
Mm.
och så satt vi där och bara, jag bara, nej nu är klockan typ 5, nu gör vi det.
Och Michelle bara, nej, ska vi verkligen göra det idag? Jag bara, men ja, vi ska göra det idag. Mm. Och så satt vi där och alltså jag skakade så mycket. Jag fick sån så här adrenalinpåslag liksom, och bara kände så här, okej. Okay. Och så bara tryckte jag på knappen, typ, publicera. Och sen så tar det ju ett tag liksom innan den tänker och lägger upp inlägget. Och jag bara, nej men gud, tänk om vi får 0 kronor. Jag bara, fast det är ju ändå så här många som har skrivit så det borde i alla fall få in så här mycket. Men sen så efter någon minut, alltså jag tror inte ens det gick en minut, så kom första plinget liksom. Och sen bara vibrerade min telefon.
Sen plingade hela, det på.
Ja, telefonen vibrerade i flera timmar. Det tog aldrig slut.
Det tog aldrig slut. Fick ni notiser för varje?
Ja, jag fick ju liksom, det kom ner, det bara vibrerade hela telefonen.
Så vi var tvungna att sätta på ljudlös till slut. Vi bara, stäng av ljudet.
Nej, ja. Men alltså, ni måste ju sprungit runt i någon eufori där.
Ja, det var helt galet. Jag skakade i flera timmar.
Men det var svårt att se att det faktiskt, att det blev som det blev.
Och så tänkte första dygnet, hur mycket pengar blev det?
130 000.
Alltså det är helt amazing.
Och det var ju mer än vad vi någonsin hade kunnat tro och drömt om.
Det är helt galet. Det går inte att förstå. Det går verkligen inte att förstå.
Och då publicerade ni det också?
Ja.
Slutade du komma in lite då?
Nej, det har kommit in lite några dagar efteråt, så fortsätter det ändå komma, men inte alls i den alltså, intensiteten eller vad man ska säga. Men så det landade på ungefär 140 000.
Wow.
Till slut. Ja. Och där har det stannat av. Men det är ju liksom folk från utlandet som har bett om banknummer och så här IBAN och fört över pengar. De har alltså gått in och fört över pengar. Det är jäkligt engagemang.
Men har ni koll på hur många personer som har gett?
Ja, jag kollade faktiskt det idag. Det är 1521 personer som har gett pengar.
Hur mycket har en person enskilt gett som är mest?
Det är våran kompis. Hon har gett 5 000 kronor.
Oh, fy fan,
helt otroligt.
Det är, jag ringde henne. Ja. Jag ringde henne och bara, har du liksom slint på nollorna här? Eller vad är grejen? Skulle du ge 50 kronor?
Ja.
Nej, jag ville ge det här för att det var så jag kan hjälpa er. Annars kan inte jag hjälpa så mycket.
Hon är så fin.
Nu är det jag som bölar i podden.
Det är så fint.
Det är så mäktigt. Ja.
Det är så fint.
Det var så mäktigt hela liksom upplevelsen. Alltså det kommer ju vara något av det största som har hänt i vårt liv. Alltså det går inte att ta in.
Nej, men det är så fint att liksom främmande människor vill liksom hjälpa andra människor på det sättet.
Och så hoppfullt på något sätt. Alltså den här medmänskligheten och generositeten. Alltså det är så himla fint.
Tänk också vilken historia jag berättar för ert barn sen.
Ja, wow. Du är verkligen så efterlängtad av så många på något sätt. Det är så himla fint. Komma in i världen med massa kärlek. Alltså, vem vill inte komma in i världen på det sättet?
Har ni liksom allas nummer på något sätt nu så här registrerat så ni kan skicka något tackkort sen? Eller hur
man
ska
skulle
ni
ju
göra?
Vilja, man skulle ju verkligen vilja det. Ja. Skulle vilja tacka liksom varenda en. Det är så himla så, det är så otroligt många människor.
Ja.
Men ja, namnen finns ju. Jag vet inte om mobilnumren borde ju stå på Swish, tänker jag.
Ja, jag tänker att ni måste typ printa ut alla något innan det försvinner. Typ.
Ja, jag har sparat det i ett Excel-dokument.
Ja. Ja. Bra. Alltså vilken mäktig grej alltså.
Ja, det är så häftigt och det är så fint.
Så då blir ju det ett trepack för er nu.
Ja, med liksom eventuella frysåterföringar och sånt, så det är jättemånga kostnader som täcks av det här. Vi behöver inte alls oroa oss över det.
Det är helt fantastiskt.
Och det blev ju ett väldigt lugn att vi kan luta oss tillbaka på det.
Ja.
Där på något sätt så kom hoppet tillbaka igen.
Ja.
För det var ju också så himla långt borta när det vart att mensen kom. Liksom. Mm.
Hur hade ni löst pengasituationen om ni inte hade haft den här insamlingen?
Vi hade sålt bilen och använt det. Den är ju på lån då, så vi hade ju liksom använt det lånet till IVF istället.
Mm. Just det.
Så det hade ju på något sätt löst sig i alla fall. Det var väl våran tanke.
Mm.
Ja.
När ska ni dra igång nu då?
Förhoppningsvis så fort som möjligt. Vi har en konsultation inbokad om 22 veckor.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi har ju fått lite frågor från lyssnarna som jag tänkte vi skulle ta. Några har jag redan slängt in här på vägen. Men en fråga som vi har fått som jag ändå skulle vilja liksom gå tillbaka och lyfta, det är så här: hur överlever man en misslyckad återinföring?
Oj, jättebra fråga och svår fråga. Det är så himla individuellt, men vi har ju överlevt mycket genom att prata mycket. Dels med varandra, men också med en parterapeut.
Den här underbara Sara, som bor granne med er. Eller som har sin mottagning granne med er. Jag tycker det är fantastiskt.
Hon är helt fantastisk. Så hon hjälper oss mycket. För det kan vara lätt att tappa bort sig själv och varandra i det här. Det är ju ändå en kris man går igenom. Och på ett sätt så blir det något slags trauma av att hela tiden gå igenom misslyckade försök, om man nu ska kalla det misslyckat, men det är så vi benämner det. Men det är väl så vi har gjort och försökt att blicka framåt mycket. Att försöka se det som en serie av försök att så fort,
att man ser det som en del av någonting större.
Ja, även om det kan vara svårt just när man sitter där, och jag har själv svårt för det just nu, men jag försöker liksom intala mig själv att för varje gång vi försöker så måste chanserna någonstans öka att vi kommer nå vårt mål. För det är det enda sättet vi kan nå vårt mål. Vi kan inte få någon mirakelgraviditet som många inte kan, för det är just mirakel. Och vi har inte en spermier hemma, så det hade varit helt omöjligt. Men att överleva, försök ha en plan framåt på något sätt, skulle jag säga. Och prata och våga
vara ledsen också och känna alla känslor.
Jag tänkte säga, man får inte glömma att sörja heller.
Nej, det är jätteviktigt. Verkligen viktigt att släppa in de här känslorna. Och man får känna att man ger helt upp. Och det är okej. Gör det i några dagar, gör det i några veckor. Alltså, men bestäm dig någonstans för att om du vill våga försöka igen.
Hur mycket går ni liksom i framtiden? Drömmer ni om hur ert liv med ett barn ska vara, eller går ni bara till ett plus, eller hur liksom, hur
Nej, men vi brukar ni prata lite om så här, ja, men tänk när vårat barn ligger här i pyjamas bredvid oss i sängen, och tänk jularna hur de kommer att bli.
Vi försöker visualisera mycket, för det känns fint på något sätt, för det känns som att man inte ger upp även om man sörjer, att så här, men det kommer komma en dag när vårt barn ligger här mellan oss i soffan och har somnat här eller varit rädd och kommer och lägger sig bakom rumpan typ. Det känns så himla fint att tänka så. Men
vi har nämligen fått en väldigt annorlunda fråga som är så här: vilken fas i föräldraskapet ser ni mest fram emot? Bebistid, skolbarn eller vuxna barn?
Jag ser fram emot alla på,
olika sätt.
Det är så himla spännande på något sätt om man skulle få möjligheten att följa en person från att den föds och hela dens utveckling. Få stötta och ge kärlek och trygghet så att det här kan bli en individ som, ja, men mår bra och kan hantera svårigheter i livet. Det känns bara så fint. Men specifikt om man skulle välja någon så... Alltså,
jag skulle säga, eller 3-4 år tror jag ser framför mig mest.
Ja, men jag tror jag ser samma. Det är så himla roligt när de börjar kommunicera och de har liksom... De är så oförstörda på något sätt, så de kommunicerar så fritt. Och det ska bli så roligt att höra hur de tänker. Och,
personligheten börjar komma fram.
Och så känner jag nog med alla åldrar, att det ska bli så himla spännande att höra hur de tänker. Och vad de känner.
Sen har vi fått väldigt mycket frågor om er om ert Instagram. Mm. Såklart nu. Mm. med anledning av den här insamlingen. Jag tycker att många frågor är väldigt bra, men det här är min absoluta favorit, så vi tar den först. Ni får gärna berätta lite kring att sätta gränser för folks frågor eller råd. Ni har haft så fina tankar om det.
Oh, wow. Tack så jättemycket för komplimangen, för det första. För jag ser det verkligen som en komplimang att kunna sätta gränser men ändå vara öppen på något sätt. Ja, gud, vad ska man säga om det? Vad var frågan? Alltså, hur ska jag...
att ni får gärna berätta lite kring att sätta gränser för folks frågor och råd.
Ja, vi är ju väldigt öppna på våran Instagram och har valt att vara det. Och tycker inte så ofta att det är jättestora problem. Där måste man gå till sig själv och känna vad är det som jag känner att jag vill dela med mig av. För att när vi kan få frågor ibland så kan det vara så himla lätt att man vill svara på de frågorna för den här personens skull. Men där går jag ofta tillbaka till mig själv och känner, men vad är det jag vill dela och vad är det jag vill framföra? Och det kan också variera från dag till dag. Och det tycker jag är okej. Och jag tycker det är viktigt att om det inte känns helt bra i magen för mig att svara på en fråga eller där jag blir upprörd av någon anledning, att det triggar mig, då väljer jag att inte svara på den, men också berättar väldigt tydligt varför jag inte svarar på den. Och det behöver man inte alltid göra. Man behöver inte alltid förklara varför man inte gör det. Men jag vill gärna ändå att mottagaren ska förstå varför. Att det inte handlar om att man är ovillig. Men att det kan vara känsligt. Mm. Jag vet inte hur du tänker där. Alltså, för att du ser det ju mer lite objektivt. Det är ju mest jag som svarar på frågor.
Nej, men du är väldigt duktig på att sätta gränser. Just när folk kanske säger någonting som man har bett om flera gånger att ja, men det här kommer inte vi att prata om och vi vill helst inte få frågan. Och sen fortsätter folk om det. Och så kan de bli arga när man inte väljer att svara på det. Men då är det lite som att folk ser att man är ett företag och inte liksom en känslosam person.
Mm.
Och så kanske man säger någonting mot den personen och då tar den illa upp.
Mm. Mm.
Jag tycker ni sätter huvudet på spiken med en grej med det här med att vara offentlig eller öppen eller vad man nu ska säga, att vi ju alla tre här är, att det faktiskt är så att man själv bestämmer vad man är öppen och offentlig med.
Mm.
Och bara för att man utåt sett pratar om saker som inte många andra gör, alltså känsliga saker är ju det vi pratar om, så kanske det inte är känsligt för en själv.
Nej.
Jag tror till och med att det kanske inte skulle gå om det var känsligt för en själv.
Mm. Mm.
Så oftast vi som är offentliga är ju offentliga med de saker som vi redan är landade i eller liksom bekväma med. Och det är ju för att få hjälp med det är ju så jäkla bra att ha en podd eller ett Instagramkonto. För det gör ju att man lär sig att okej, ska jag svara på den här frågan så måste jag ha hämtat hem det hos mig själv först.
Mm.
Men det är såklart att det alltid finns saker som fortfarande är känsliga. Mm. Och det är så himla viktigt för er då som funderar på om ni ska ha ett konto eller bli offentlig eller vad ni nu ska göra. Att komma ihåg att där behöver gränsen vara.
Mm.
För att annars orkar man inte.
Nej, verkligen.
Det är ju som superviktigt.
Det är verkligen viktigt att man går till sig själv. För att det är ju man själv som alltid ska komma i första rummet.
Jo, man har inget redovisningsansvar. Eller? Jag tror många tänker att men hur orkar de vara så där öppna? Mm. Liksom? För i min egna personliga del så gör ju jag det som en strategi.
Mm.
Jag är superöppen med jättekänsliga frågor som inte är känsliga för mig. För att jag ska slippa prata om det som är känsligt för mig på riktigt. För det är ingen som kommer på att de ska fråga om det. Eftersom man bara öser med allt annat som redan är känsligt. Jag misstänker att ni kanske jobbar lite.
Ja, det är vi lika.
En annan fin fråga är så här. Min vän går igenom IVF. Har flera misslyckade försök bakom sig. Hur stöttar jag bäst?
Här brukar jag vara väldigt... Den här frågan får vi väldigt ofta.
Bra, tycker jag. Jag
tycker det är jättefint. Och jag brukar verkligen vara noga med att berömma när man kommer med den här frågan. För det tyder på att man verkligen vill finnas där. Och ha respekt för den här processen. Det viktigaste som jag i alla fall har kommit fram till är ju att sträck ut en hand och säg att du gärna lyssnar om den här personen vill prata. Fråga om det finns något du kan göra. Jag tror inte att det behöver vara mer komplicerat än så. Och orka lyssna på repetitioner. För att när man är i en kris så är det jättelätt att man repeterar för att bearbeta.
Och så skulle jag säga det? Så här också. Ge inte goda råd.
Nej.
Det var du
lyssna bara. Lyssna och ge inte goda råd.
För att det är inte så svårt egentligen. Det är ganska svårt att inte komma med råd. För att människor vill hjälpa och man tänker att ett råd är att hjälpa. Men försök att bara lyssna. Finnas där. Fråga vad du kan göra.
Jag tänker att här blir det effektivt tycker jag. Att igen dra den här parallellen med andra typer av kriser.
Mm.
Att om en person är i kris för att någon har gått bort eller något sånt, så kommer man ju inte med tips på begravningsbyrå eller liksom hur man ska lösa begravningen eller
val
vad
kista
man borde göra. Eller
nej,
så.
Men precis.
Det faller sig ju helt naturligt att inte göra det. Så att om man kan ta med sig det, att en person som lever med ofrivillig barnlöshet lever i kris precis som andra kriser som du kanske själv känner till, och så kan du gå till dig själv.
Och var inte rädd för att göra fel, för att alltså, om du märker att det här inte landar rätt hos personen, eller om personen till exempel säger det eller verkligen signalerar det, be om ursäkt och säg det var inte meningen att trampa dig på tårna. För att det är inte lätt att vara stöd till en person i kris. Det är jättesvårt. Och vi är bara människor.
Ja, och det finns liksom ingen heller generell grej som funkar för alla, utan det är individuellt. Så du behöver ta reda på vad din person behöver. Och det är olika. Sen vill jag ju alltid slänga in, lyssna på avsnitt 96 som vi har gjort till enkom till dem som står bredvid. Hur påverkas ni känslomässigt av Insta-kontot och sociala medier generellt?
Vill du svara först?
Nej, men jag kan känna lite så här, jag är ju inte jätteprivat som person. Och kan ibland tycka att det kan kännas jobbigt att alla vet allt. Så det kan jag stundvis tycka kan kännas jobbigt. Mm. Men samtidigt så känner jag att, fast det är ju viktigt att prata om, och det är ju ingenting som man ska hålla stängt för sig själv.
Synkar ni allting innan ni lägger ut något? Det är ju mest du, Cissi, som lägger ut grejer. Har du stämt av allt med Michelle eller kör du bara?
Ibland har jag bara kört. Men jag kör, alltså då kör jag liksom när det är mina egna känslor det handlar om. Men vi har ju pratat om det här med varandra och nu stämmer jag av. Jag var lite sämre på det för att jag är väldigt öppen. Och Michelle är inte alls lika.
Så kan det vara så här, Michelle, att du har varit på jobbet och så bara går du in och kollar och bara vad håller hon på med?
Nej, men faktiskt så brukar hon skicka, bara, ska vi lägga ut det här? Ska du tillägga någonting? Det är mest stories som kommer ut. Ofta och hela tiden.
Ogodkända.
Nej, men det är okej.
Okay.
Jag försöker ändå, när det handlar om oss båda, så är jag väldigt noga med att Michelle måste få vara med, för vi är två i det här. Det är ju vårat liv vi delar. Det är ju liksom inte bara min resa. Men sen, friheten måste ju också få ligga i att jag får vara kreativ och faktiskt säga det jag uttrycker för stunden. Men jag skulle ju liksom inte gå över din integritet och lägga ut något som verkligen.
Nej, men sen också, det är ju Cissis kropp och hennes känslor kring hur man reagerar på allting. Så det blir ju så att det blir mest från hennes perspektiv.
Ja, såklart. Och det här gör ju att jag är ju mycket, eftersom att jag är mer engagerad i den här Instagrammen och sociala medier överlag, så är det ju att jag påverkas ju mycket mer också av det. Jag kan bli väldigt arg ibland, för att jag blir jättetriggad av folks frågor, och det har inte med dem att göra, det har med att liksom det ligger någonting känsligt hos mig.
Såklart.
Och då kan jag liksom känna att nu blev jag väldigt arg här, och ibland så pyser det ut lite i stories, men på ett bra sätt tror jag, för att de flesta har tagit det bra. Jag tycker också att det är viktigt att visa att jag är bara en människa, jag är också sårbar. Ni får kanske tänka er för ibland. Men sen, annars så påverkas jag väldigt bra av sociala medier, speciellt vår Instagram. Vi får ju otroligt mycket kärlek, och det visar ju den här insamlingen vi har haft också.
Verkligen.
Extremt mycket, och det är så himla, på något sätt, en ego-boost. För att man får så fina kommentarer och komplimanger, och många som säger att man har hjälpt dem väldigt mycket, att de känner sig mindre ensamma. Så det är jättefint också. Men det är såklart två sidor av samma mynt. Lite.
Vad har ni för jobbiga upplevelser av att ha kontot?
Alltså de jobbigaste är ju när man måste lägga ut, eller måste, men där vi väljer att lägga ut de här känsliga sakerna som att det inte har gått.
Mm.
Det är ju som du säger där, Michelle, att det kan vara lite jobbigt ibland att alla vet allt.
Mm. Det är ju väldigt privat.
Samtidigt som det också kan vara befriande. Att kunna be familj och sånt att gå in där och läsa, för att vi orkar inte berätta för 20 olika personer.
Nej, just det.
Mm.
Men det är väl det som är det jobbigaste, tycker jag. Och sen ibland när kritiken blir väldigt personlig, alltså det blir lite så här personangreppsvarning, då blir det väldigt jobbigt för mig, och då kan jag känna så här, orkar jag ens det här? Orkar jag med den här Instagramen?
Mm.
För det är så lätt också att fokusera på det negativa. Det kommer liksom 99 bra saker, så kommer det en som gör ett personangrepp. Mm.
Relatera.
Mm. Mm. Och då börjar man tvivla. Liksom, nej, jag vet inte om jag ska hålla på med det här. Så det kan vara lite jobbigt.
Mm.
Men då får man ju påminna sig själv om hur mycket kärlek det finns och hur mycket bra det kommer utav det här.
Hur gör man sin plattform till en trygg plats?
Det handlar väl mycket om att sätta gränser för sig själv också.
Ja, det där är svårt. Då antar jag att någon tycker kanske att det här är, att våran Instagram är trygg. Och jag skulle säga att det handlar mycket om att...
Jag tänker att frågeställaren tänker för er.
Mm.
Det är så varför oss trygg?
Mm, att det känns tryggt för men er det är, men det kanske den inte alls menar, men nej, jag så tänkte inte. Jag.
Nej, men så uppfattar
du
jag.
Ja, men precis som du tänker där, att man sätter gränser.
Mm.
Egentligen. Mm. Och inte tolerera vad som helst. Folk som är elaka, som vill komma åt den, för de finns, de här trollen, de blockar jag.
Mm.
För mig blir det tryggt då, att jag behöver inte läsa deras meddelanden, och skapar de nya konton så kan jag blockera det också. Så där tror jag, men det är också du, mycket gränssättning.
Du känner att du äger där vad du...
Ja, men precis som ifall vi hade haft en middag hemma, så hade vi ju kanske bett någon att gå. Fall den personen var elak.
Mm.
Ja, precis.
Bra jämförelse.
Jo, men så brukar vi jämföra att när folk säger, men ni är offentliga så ni behöver ju svara på det här.
Mm.
Men då brukar vi säga, fast om jag bjuder in dig i mitt hem så betyder ju kanske inte det att du ska racka ner på mina tavlor, mitt möbelval, färgval. Utan man kan liksom respektera hur det ser ut hos någon annan. Mm. Och man går ju ofta inte hemma hos någon och berättar hur ful en tavla är.
Ingen skulle typ göra det ju.
Nej, och det är lite samma princip här.
Mm.
Så tycker jag lite så här att, ja men passade det inte, då kan du gå hem till någon annan.
Ja, ja, verkligen. Det här är en fråga som tar emot att ställa, men jag ställer ändå. Hur får man följare?
Det där är jättesvårt. Alltså,
jag vet inte riktigt.
Så himla svårt.
Jag tror att man måste veta vad man vill säga och vilken målgrupp man har.
Ja, precis. Och jag tror man behöver vara genuin. Och om man nu verkligen vill ha ett mål med sin Instagram att få följare, vilket jag kanske inte tycker ska vara det största målet. Jag tycker att målet ska vara att det ska vara lite mer genuint. Vårt mål var ju till exempel att sprida information, sprida kunskap om det här ämnet och dela med oss av våran process, för att folk inte ska känna sig ensamma. Och därav kom följarna som en bonus. Och det är jättefint att se att följarskalan växer, men det är ju aldrig vårt primära mål. Men engagemang, svara på meddelanden, svara på kommentarer. Tänk på relationer på sociala medier, precis som relationer i det verkliga livet, skulle jag nog säga.
Mm. Jag tänker också att man ska komma ihåg, om man nu vill ge sig in i att ha ett konto med ofrivillig barnlöshet som tema, att det kommer vara en massa människor som är där och tittar och så, som inte följer.
Mm.
För att man vill inte avslöja att man följer.
Precis.
Det beror lite på vad man har för namn. Ni har ju ett smartare namn än vad jag har till exempel. Men det är ju ingen som vill ha i sin lista, jag vill ha barn.
Nej.
Fast det är många som har sagt att de inte följer oss.
Just vi får meddelanden, ja, men vi får meddelanden varje vecka från folk som säger att vi vill exakt inte följa er.
Vad är det viktigaste ni har lärt er sen vi såg sist i maj?
Jag har nog mer en insikt som har kommit, att allt är inte så lätt som man tror att det är.
Ja, man har blivit lite mer realist från den här naiva, fast den hade vi ju inte sist heller egentligen. Men den blir ju starkare för varje gång man försöker. Ju längre in i processen man är, så inser man att det är ingen självklarhet och det är inte enkelt.
Mm.
Samhället vill ju gärna tro, eller få oss att tro, att det är enklare än vad det är. För många är det inte det. det är ändå 10-15% inte är det för.
Mm. Jag tänker att det gäller generellt i livet, att det inte är så lätt som, som man tror.
Mm.
Hörrni, vad ser ni fram emot om vi bara börjar med perspektivet typ oktober?
Men vi ser fram emot konsultationen som vi ska ha.
Mm. Det ska bli spännande.
Och om vi tänker, vad ser ni fram emot 2022?
Får man säga att man ser fram emot att vi kanske är föräldrar då?
Mm.
Ska absolut man får säga. Och vad ser ni fram emot i livet?
Ja, lite allt möjligt tror jag.
Ja, ganska mycket.
Alltså, vi ser fram emot att vi båda har jobb vi tycker om.
Mm.
Så att vi också kan ha en fritid som vi tycker om.
Mm.
Egentligen ganska mycket de vardagliga sakerna brukar vi prata om. Vi ser fram emot att få pynta en gran med ett barn. Vi ser fram emot att resa tillsammans nu när corona kanske lägger sig lite.
Mm.
Men mycket
det var som... väldigt försiktigt sagt. Det var fint tycker jag. Kanske lägger sig lite.
Jag vågar inte riktigt.
Hörrni, var det lika kul att vara med den här gången som förra gången?
Ja, det är alltid kul.
Så underbart för mig och för alla lyssnare att få följa er resa. Det är ju lyxigt för oss att vi får följa med.
Ja, gud. Och det är så lyxigt för oss att vi ens har den möjligheten.
Och så skickar vi ett jävla hejdundrande tack till alla de här följarna som har
verkligen
bränt in massa pengar.
Ja, vi kommer aldrig kunna tacka dem nog. Alltså. Det är wow. Det är ju något vi kommer komma ihåg för alltid.
Ja.
Så
jag har nog inte riktigt fattat att pengarna finns där överhuvudtaget. För det gick så fort.
Hörrni, stort lycka till och snart kommer ni tillbaks.
Ja, det hoppas vi.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.